Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream, my four little children, one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby. Som är lite hes, men ni får stå ut med det. Jag tänkte ändå att jag skulle försöka få ut ett avsnitt. Vi har ju gått igenom den afroamerikanska historien efter inbördeskriget, där friheten kanske inte alltid blev som man hade hoppats. Och efter rekonstruktionen så såg vi att det blev i princip bara sämre och sämre. Och runt sekelskiftet så började vissa afroamerikanska ledare som Ida B. Wells och Booker T. Washington och W.E. Du Bois och de här funderar på olika strategier, hur ska vi kunna förbättra vår situation. Och senast så kollade vi lite grann på 1920-talet när nya massrörelser under bland annat Marcus Garvey och A. Philip Randolph tog fart. Och idag tänkte vi skulle kolla på 30-talet mer då, med depressionen och nya given och de bitarna då. Och hur det påverkar de afroamerikanska grupperna. Tittar man på depressionen då, så precis som mycket annat elände så drabbar ju det minoritetsgrupperna hårdare än andra då. Och afroamerikaner hade ju många hänsynen inte ens upplevt speciellt mycket av 20-talets positiva sidor till att börja med dem. Och vid tiden för depressionen så bodde ju fortfarande varannan afroamerikan i södern då, där de flesta jobbar inom jordbruket med så kallad sharecropping. Bomullspriserna hade ju under många år varit på dekis då. Redan 1919 hade priset på ett skål på en bomull legat på 18 cent och 1933 så har det alltså sjunkit till 6 cent. Så att den här stora depressionen för afroamerikaner förvärrar egentligen en redan usel situation. Och när bomullspriserna mer eller mindre kollapsar på det här viset så står ju väldigt många utan inkomst överhuvudtaget då. Extremt många som tvingas lämna sina odlingar ända för att man inte ser något annat val då, eller att man sparkas iväg av markägaren som inte längre ser att bomullsodling fungerar som ett ekonomiskt alternativ då. Och många står helt plötsligt då hungriga utan försörjning, bortknuffade från det enda de känner till då. Och då tar man sig ju ofta då till städerna i södern, men i den här segregerade södern så går ju alltid vita arbetare före svarta arbetare. Och när arbetslösheten steg under depressionen så började många vita ta de jobb som fanns som lite enklare då, som städare, vaktmästare, hushållstjänare och liknande. Och det är ju jobb som tidigare oftast har gått till afroamerikaner. Och att afroamerikaner står lägst i rang då, det gör ju att hälften av dem är arbetslösa i södern under depressionen då. Och då kan jag tänka dig då, en arbetslöshet på 50% är inte dåligt då. Och det här segregerade systemet i södern med ekonomisk och social och politisk diskriminering blir ju värre under depressionen då. Konkurrens om otillräckliga resurser skärper ju spänningarna utifrån rasfrågan också. Medlemskapet i Ku Klux Klan går till exempel kraftigt uppåt och antalet lynchningar av afroamerikaner tredubblas under åren 1932-33 då. Och i den här ohållbara situationen så är det många afroamerikaner som flyttar norrut då, som vi tittade på då, som en del av den här stora migrationen då. Men i norr då så här, behöver man ju inte alltid hamna i en så mycket bättre situation då för afroamerikaner under depressionen, för där möts de då egentligen samma situation och diskriminering nästan när det gäller jobbfronten då. Afroamerikaner får gå från jobben först, och när desperata vita arbetare börjar konkurrera om de enklare och mindre betalda jobben så innebär det att arbetslösheten och fattigdomen bland afroamerikaner skjuter i höjden då. I norr hade ju också många afroamerikaner dessutom jobbat då som kock, närnings och städare med mera, alltså serviceyrken inom den vita medelklassen. Och depressionen slår ju hårt mot den vita medelklassen, så de har inte längre råd med de här. Så det här var ju extra besvärande då kanske för afroamerikanska kvinnor som hade haft mycket av de här jobben. Och de få som har råd då får ju anlita afroamerikaner, och kvinnor har ju så mycket att välja på då, i utbudet av arbetskraft då, så att de bokstavligen står på kö och kunde betala extremt låga löner. Det gör ju att någon i New York till exempel kallar det för The Bronx Slave Market, för att det är så många afroamerikanska kvinnor som står på kö för att få jobb då. Så runt hälften av den afroamerikanska arbetskraften är ju stundtals arbetslös i stora städer då. Arbetslösheten i städer som till exempel Chicago är 40%, i Pittsburgh 48%, i New York då 50%, Philadelphia 56% och i Detroit hela 60% då. Och det här gör ju att sociologen Kelly Milner skrev om afroamerikaner som the surplus man, alltså man är helt exempel överflödig, alltså the last to be hired and the first to be fired. Och med en arbetslöshet som kunde då vara runt 60% högre i snitt än arbetslösheten för vita, så var ju depressionen en väldigt katastrof för den afroamerikanska befolkningen. Hälften av alla var beroende av någon form av hjälp då för att överleva 1932 när depressionen kanske var som värst då. 1934 konstaterade federala myndigheter att 17% av den vita befolkningen inte kan försörja sig, medan motsvarande siffror för afroamerikaner är 38%. Och bland afroamerikanska familjer uppstår nästan en slags storhushållstanke eller poolning av resurser mellan familjer för att överleva då, så att säga. Och under många år hade ju också afroamerikanska affärsmän försökt att bygga upp egna rörelser då, som främst överlevt då på afroamerikanska kunder och allt från affärer och medicinska mottagor och tagningar, advokatfirmer, banker och försäkringsbolag och liknande. Eftersom deras kunder nu var de fattigaste konsumentgruppen som led mest, och så var det ju väldigt många sådana här afroamerikanska rörelser som gick omkull under depressionen då. I en sån här situation med massarbetslöshet så var det som vi pratade om många som drog runt i landet på jakt på försörjning. Och 9 afroamerikanska tonårspojkar som hoppade på ett frakttåg i Alabama skulle skapa ett av landets mest kända rättsfall då, den så kallade Scottsboro-pojkarna då. Och det är i mars 1931 så tar då 9 afroamerikanska tonårspojkar i tåg då mellan Chattanooga och Memphis i Tennessee då. Och i den lilla staden Scottsboro i norra Alabama börjar de hotas av en grupp vita män som hävdar att tåget var ett så kallat vitt tåg enbart då, och att inte svarta fick åka. och de börjar beväpna sig med stenar och tillhyggen för att tvinga av dem. Men de här pojkarna lyckas försvara sig på tåget då. Det här resulterar då att den lokala sheriffen ordnar då ett sånt här uppbåd, ett passi som rycker ut då för att då försöka arrestera de här afroamerikanerna. Det slutar i alla fall med att de här 9 svarta pojkarna arresteras för lösdriveri då och för att ha bringat oordning. Det är typiska luddiga tolkningsbara brott och inget ovanligt sätt då att trakassera afroamerikaner i södern genom att anklaga dem för de här brotten då. Det hade väl inte varit så farligt om det inte vore så att det också var 2 vita kvinnor som åkt på samma tåg som också då anklagar pojkarna för våldtäkt. Och det fanns ju tydliga bevis, både medicinska och andra, att de här anklagelserna faktiskt redan var ett slags påhitt då, eller en falsk anklagelse. Och många har ju spekulerat varför de fick för sig att anklaga dem, men det kan också ha varit ett sätt för de här kvinnorna att själva föra fokus bort från att de själv var ute och åkte mer eller mindre som lösdrivare, för att vita kvinnor vid den här tiden var ju inget, man skulle ju inte alls vara ute och åka själva på det här viset, så att man kanske försökte rikta lampan åt en annan riktning då. Oavsett bevis och så behövde ju då en vit jury i Alabama inte speciellt långa överläggningar innan de här Scottsboro-pojkarna som de fick heta i media då hade dömts, alla 9. 8 av dem dömts till döden genom elektriska stolen och den yngsta som bara är 13 år döms till livstidsfängelse då. De här Scottsboro-pojkarna får emellertid lite juridiskt hjälp då från det kommunistiska partiet, både med advokater och publicitet. Och med hjälp av kommunistpartiet så överklagas det här fallet upp i domstolsväsendet och till slut hamnar det i högsta domstolet då i som fallet Powell vs. Alabama 1932, där man i högsta domstolen dömer att de här pojkarna inte alls har fått en rättvis behandling eller rättvis rättsprocess, om man ska vara noga då, enligt konstitutionen. Man menar liksom att processen har gått alldeles för snabbt och de blev ju dömda bara 3 dagar efter att rättegången startat och 15 dagar efter att de har arresterats, så man har liksom inte haft rätten till. Det är en rimlig tid, eller rätten för att ha en advokat, försvarsadvokat och rimlig tid att sätta sig in i fallet och så vidare då. Men även om de egentligen då så att säga frias i högsta domstolen så innebär det bara att rättegången inte hade gått rätt till. Det blir ju nya rättegångar och pojkarna möts ju av fortfarande mer av rasism och så vidare. Och även om det inte kunde konstateras några som helst fysiska bevis på våldtäkt och trots att faktiskt en av kvinnorna till och med tar tillbaks sin anklagelse så väljer återigen en jury i Alabama att fälla dem när rättegången tas om då. Och ändå blir det här unikt eftersom det var första gången i Alabamas historia som svarta män fälldes för våldtäkt av vita kvinnor utan att det faktiskt blev dödsstraff när man sen då dömdes i ny rättegång då. Det här Scottsboro-fallet då, som sagt, de fick hjälp av kommunistpartiet. Det här är egentligen startskottet för en maktkamp mellan just kommunistpartiet och den här organisationen då för afroamerikanska rättigheter, NAACP, om då ledarskapet för den afroamerikanska medborgarrättskampen då. Ni kommer ihåg, NAACP då är ju National Association for the Advancement of Colored People. Och under 30-talet så gör kommunisterna i USA ett försök att liksom försöka värva afroamerikaner i sin kamp mot arbetslöshet och social rättvisa. Och många afroamerikaner var ju också väldigt öppna för att stödja kommunistpartiet eftersom de tilltalas av kommunisternas då antirasism och en socialistisk politik för att bekämpa den stora depressionen. Och eftersom övriga partier och facken i USA till exempel inte alls ville ha inkludera afroamerikaner så är det ju på många sätt naturligt att man då faktiskt sökte sig till den organisationen som faktiskt liksom inkluderade afroamerikaner i politiken då. Och som ett led då i att söka stöd från afroamerikaner så tar då kommunistpartiet sig an Scottsboro-pojkarna och hjälper dem då. Flera andra viktiga organisationer hade tvekat till en början då. En av dem var just NAACP som annars då brukar ta sig an juridiska processer. Och bland ledarna i NAACP var man först ovilliga att ta sig an då det här fallet med 9 pojkar, vilka många hade en liten tveksam bakgrund. Och gällande då ett sånt brutalt brott som gängvåldtäkt och så att säga. Så det är lite grann i det här vakuumet när ingen annan organisation tar sig an Scottsboro-pojkarna som det kommunistiska partiet kliver in då och man etablerar sig som den vita organisationen som är mest rasmedveten och progressiv under 30-talet. Och fallet med så kallade Scottsboro-pojkarna gav kommunistpartiet mycket uppmärksamhet bland afroamerikaner. Man kan säga att de liksom marknadsför sig gentemot afroamerikaner genom att visa att man minst motsätter sig söderns rasism och är mer militant och handlingskraftig än andra organisationer då. Partiets så kallade centralkommitté kallar Scottsboro-fallet för legal lynching, som organiseras då av the parasite landlords of capitalist classes of the south. Så att man bygger ihop liksom då antirasism och antikapitalism kan man säga i ett svep där då. Men när NAACP-märket kommunistpartiet vinner mark genom det här Scottsboro-fallet så ångrar man sig då och försöker ta sig an fallet men lyckas inte då. Och det blir lite grann startskottet då i en tävling mellan NAACP och kommunistpartiet om att få afroamerikaners stöd då. 1931 så ordnar kommunistpartiet en demonstration eller en protestmarsch som det kallas då i Harlem där över 3000 afroamerikaner deltar. NAACP kontar med egna aktiviteter och ifrågasätter då uppriktigheten hos kommunistpartiet att verkligen ta sig an då afroamerikaners rättigheter och hur effektiva protester kan vara om de görs då under den så kallade röda flaggan då. W.B. Du Bois då som driver tidningen inom NAACP skriver till exempel att afroamerikaner inte bör vara några liksom chocktrupper för en kommunistisk revolution som mest gynnar vita arbetare. Och tar man till då kommunisternas drastiska metoder så kommer ju då vita amerikaner snarare att enas och krossa dem istället då. Så inte ens då den vänsteraktivistiska då A. Philip Randolph som vi pratade om i förra avsnittet vill ju gå så långt vänsterut då att han ansluter sig till kommunistpartiet. Han menar att kommunistpartiet egentligen inte brydde sig speciellt mycket om afroamerikaner utan snarare försökte använda dem då för att, som han säger då, stir up revolutionary activity and sentiment towards the day when government can be overthrown. Så kritik mot kommunisterna ledde till att relativt få afroamerikaner i slutändan gick med i det kommunistiska partiet. Av runt 100 000 medlemmar så var kanske bara runt 7 000 svarta då. Den kanske mest kända är ju sångaren och skådespelaren Paul Robeson som vi kommer att komma tillbaka till senare då. Tittar man på afroamerikaner då, den nya given, så kan man ju säga att när Franklin Roosevelt kommer till Vita huset så sätter han igång med sin nya form av politik då, kallat för nya given, för att bekämpa den stora depressionen. Och den nya given missgynnar ju inte på något sätt den afroamerikanska delen av befolkningen i teorin, men å andra sidan så gynnar den heller inte afroamerikaner på samma sätt som den gynnar den vita befolkningen sen i praktiken när den verkställs. Så det är stor skillnad på teori och praktik då, mellan lag och mellan verkställande. Flera personer runt presidenten, bland annat hans fru Eleanor Roosevelt och inrikesministern Harry Lix och Harry Hopkins och många som var runt Roosevelt och ledde många av nya given-programmen, såg ju till att man inte liksom exkluderade afroamerikaner i regelverken när de utformas. Men ute på fältet så är det ju myndighetsrepresentanter som då var villiga eller upplevde sig tvingade att diskriminera afroamerikaner som verkställde det här då. Och det kunde ju tas uttryck i att till exempel arbetsläger separerades då i vita och svarta läger och ersättningen för offentliga jobbinsatser var som i regel lägre för afroamerikaner än andra arbetare trots att man egentligen utförde samma arbete. Och när arbeten fördelas ut bland arbetslösa fick afroamerikaner de enklaste och minst betalda jobben. Och när pengar för de här olika programmen börjar sina så blir oftast afroamerikaner tagna ur systemen först och vita sist då. Och den ekonomiska hjälpen som nya given står för då förstärker ju därmed de rådande mönstren av rasdiskriminering helt enkelt. Det här programmet AAA, Agriculture Adjustment Aid, som har till för att hjälpa jordbruket, hjälpte ju många afroamerikaner i södern och framförallt de som jobbar inom jordbruket som sharecroppers. Men alla de här miljarder dollar som pumpas in i jordbruket hjälpte till så pass att flyttströmmen av afroamerikanska jordbrukare i alla fall bromsas upp lite grann så inte allt för många flyttar norrut. Men korruption och orättvis fördelning gjorde att väldigt många vita markägare gynnas betydligt mer än just de fattiga sharecroppers då. Den industriella hjälp som NRA skulle bidra då med National Recovery Administration gjorde sin anda där arbetsgivare och fack kraftigt då missgynnade afroamerikaner. Och den här viljan att främst då hjälpa vita arbetare gjorde att afroamerikaner började skämta om NRA och menade att det stod för Negro Robbed Again eller Negro Ruined Again på grund av det uteblivna stödet då. Eller till och med referens till den Indian Removal Act då, när ursprungsamerikaner fördrev så kallar man det för Negro Removal Act eftersom de oftast då fick sparkas och ge plats åt vita då. Så det nya given var ju inte tänkt att missgynna afroamerikaner men gjorde det ändå i praktiken och verkställandet då. Det fanns dock delar som var liksom bokstavligt talat livsnödvändiga för många afroamerikaner. Då. Mycket av den här rena fattighjälpsprogrammen. Och eftersom afroamerikaner var fattigast så, och drabbades hårdare så fick de mer av de här vitarna än vissa vita. Då. Runt 25-40% av alla afroamerikaner fick regelbundet stöd från den här Federal Emergency Relief Administration till exempel. Då. Och mycket av den diskrimineringen av afroamerikaner inom nya given kan ju kopplas till, också till banker och lån då, speciellt rättvisa bostadslån då, där det fanns ett stödprogram inom nya given som inte kommer afroamerikaner till godo då. Man kör mycket av den här redlining som man drar linjer för vilka områden man ger stöd eller inte då, och de hus eller områden som ringas in med röda linjer är ju då hus eller områden där myndigheterna inte anser att bostadspriser och fastighetsvärde är tillräckligt stabila för att inkluderas i stödprogrammet då. Och det här är ju då oftast då hela områden med afroamerikanska kvarter då, som blir inringade där man inte kan få bidrag och lån då. Det här är någonting som lever kvar och skapar marginaliserade områden än idag då, det här redlining. Problemet på kort sikt var ju att nya given i praktiken var skevt och gynnade vita mer än afroamerikaner, men problemet på lång sikt är ju att hela nya given med Roosevelt i spetsen egentligen vägrar att ta tag i rasfrågan och frågan om att minska segregationen. Det fanns liksom inte på nya givens agenda då. Så nya given är ju med ett modernt språk ibland beskrivet som affirmative action for whites. Alltså de flesta delar av det ekonomiska stödet och socialförsäkringen täcker helt enkelt inte in afroamerikaner och den, eller de delar av ekonomin som de flesta svarta jobbar då, det är snabbt hushållstjänster och jordbruk och så vidare. Och det som täcker in afroamerikaner i teorin gör det dessvärre inte i praktiken. Så den federala staten blir väldigt mycket de vitas stöd, och även om man 1935 uppskattade att runt 30% av afroamerikaner har fått någon form av stöd från nya givningsprogram, så fick ju många afroamerikaner snarare sätta sig topp till stöd från delstater snarare än den federala nya given då. Trots den här ljumma hjälpen då och den rasism som finns inom nya given, så gav afroamerikaner ett ganska stort stöd ideologiskt på ett nästan märkligt entusiastiskt sätt då, bakom hela nya given. Bara det att Roosevelt låter staten jobba för fattiga gör att många svarta ändå ideologiskt börjar stödja nya given. Presidenten själv var ju oerhört försiktig i rasfrågan och vågade ju aldrig riskera att tappa stödet från det här solida demokratiska blocket i söder med mäktiga kongressledamöter. I södern ansåg ju de här mäktiga demokraterna att all form av inblandning från utsidan så att säga i söderns segregerade system var förkastligt, och Roosevelt ställde sig därför inte bakom då förslag som att göra lynchningar till ett federalt brott eller att förbjuda sådana så kallade poll tax, alltså röstningsskatter, som var ett av söderns viktigaste verktyg för att förhindra afroamerikaner att rösta. Två saker var ju emellertid till Roosevelts fördel för att få afroamerikaners stöd då. Roosevelt utsåg för det första flera afroamerikaner till viktiga lägre poster inom administrationen då. En av de absolut mest kända var ju Mary McLeod Bethune då, en amerikansk kvinna från South Carolina, dotter till slavföräldrar. Och Bethune hade ju gjorde ju mycket för utbildning i södern och var på 20- och 30-talet en av de viktigaste ledarna i kvinnliga afroamerikanska organisationer. Dessutom var nära vän med First Lady Eleanor Roosevelt då. Och Bethune och de andra som utsågs av Roosevelt bildade liksom ett formellt nätverk i den federala staten, kallade då Federal Council on Negro Affairs. Men blev i folkmun kallade då helt enkelt bara för Roosevelts Black Cabinet. Den kanske viktigaste orsaken till afroamerikaners stöd av presidenten är ju hans fru då, First Lady Eleanor Roosevelt. Hon pratade ju öppet om och kampanjade för rasjämlikhet och afroamerikaners rättigheter, och hon satte konstant tryck på sin man och hans ministrar för att minska segregeringen och förtrycket utifrån ras, och hon stödjer öppet både NAACP då, till exempel, och andra afroamerikanska organisationer. Eleanor är också en rad symboliska handlingar som tidigare varit fullständigt otänkbara för en First Lady då. Hon arrangerar möten i Vita huset för svarta ledare. Och kom ihåg då, det här är ju inte jättelångt efter att hennes farbror Teddy Roosevelt ångrar att han ens liksom bjöd in då Booker T. Washington till Vita huset, eftersom det väckte sån avsky i södern. Men Eleanor, hon trotsar detta och trotsar Jim Crow-lagar till exempel under ett besök i Alabama genom att lite så här trotsigt sätta sig på sektionen för enbart färgade när man åker runt på olika ställen då, och låter sig bland annat också fotograferas med afroamerikaner, något som aldrig tidigare liksom har hänt bland presidenter och presidenthustrar då. En oerhört symbolisk händelse det är som där Eleanor gör stort avtryck är ju den så kallade Marian Anderson-affären. Marian Anderson var ju en känd afroamerikansk operasångerska, och 1939 så vägrar organisationen Daughters of the American Revolution att låta henne då uppträda i en konserthall i Washington DC. Eleanor däremot, som är med i den här föreningen då, där många av kvinnorna i politiska eliten är med då, hon ställer sig liksom då inte på föreningens eller organisationens sida, utan hon ställer sig på Marions sida. Så hon säger upp sitt medlemskap i den här ärofyllda organisationen, som naturligtvis då förfäras över att landets first lady inte vill vara med. Men hon tar det också ett steg längre genom att då arrangera en utomhuskonsert med Marian Anderson vid Lincoln Memorial, så att som faktiskt till slut och samlar 75 000 personer. Anderson öppnar med stycket America då, för att lite så här symboliskt tala om att USA minsann är hennes land med. Och sen så sjunger hon då lite klassiska afroamerikanska stycken som Gospel Train och Nobody Knows the Trouble I've Seen och lite olika så här låtar som förknippas med afroamerikaner. Och för många afroamerikaner så var den här Marian Anderson-affären en väldigt stor symbolisk händelse då. Att Anderson trots sin framgång och trots att hon inte alls var lika politiskt aktiv som sin, till exempel sin kollega då, Paul Robeson, hade ändå utsatts för en massiv diskriminering. Hon tilläts inte bo på vissa hotell i samband med uppträdanden och så vidare då. Så på många sätt så var den här Marian Anderson-konserten en väldigt framgångsrikt, fredligt protestmöte som gav lite grann föraningar om den senare marschen mot Washington 1963 då, när Martin Luther King håller sitt berömda I Have a Dream-tal då på samma plats där vid Lincoln Memorial. Där är lite fler än 75 000 personer, men det är ändå liksom en liten försmak på det som komma skall under medborgarrättskampen.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Afroamerikaners stöd för Roosevelt och nya given skulle också få stor politisk påverkan på afroamerikaners röstande och partilojalitet. Man kan säga att fram till valet 1932 så röstade de flesta afroamerikaner på det republikanska partiet. Det var ju den första republikanska presidenten Abraham Lincoln och republikanerna som vunnit inbördeskriget och drivit igenom slaveriets avskaffande. Och det var ju de här radikala republikanerna som hade stått bakom väldigt mycket av medborgarrättskampen under rekonstruktionen då, den ideologiska. Och det här hade gjort att afroamerikanska väljare var ju extremt lojala till republikanerna då. Och de afroamerikaner som kunde rösta, röstade ju naturligtvis inte på demokraterna, som ju var förknippat med det partiet som återtog makten i södern och förtryckte och lynchade och vägrade låta afroamerikaner i södern rösta överhuvudtaget då, eller för ens ha några som helst rättigheter. Redan på 20-talet när republikanerna hindrar vissa antilynchningslagar så hade ju NAACP och organisationens ledare James Johnson börjat varna republikanerna att inte ta stödet från afroamerikaner som givet om man fortsatte liksom att ducka segregering och diskriminering. Men nya given förändrade det här, för trots att den missgynnade afroamerikaner på många sätt och så bidrog ändå den agenda som Roosevelt satt och alla de här symboliska handlingarna som till exempel presidentfrun gjorde att skifta lojaliteten. Och det får följde sakta, men säkert så hade demokraternas konservativa bas i södern börjat kompletteras med liberala jordbrukare i västern och industriarbetare i norr då. Och den andra demokratiska vingen av partiet väckte sig allt starkare och afroamerikanernas stöd skulle öka på det här ytterligare då. Tusentals afroamerikaner hade ju migrerat till de stora städerna norr under den stora migrationen och genom att bo koncentrerade i vissa områden så ökar den här lokala makten att påverka ytterligare. Ett första tecken på på det är ju när den afroamerikanska väljarna i Chicago 1934 lyckas få demokraten Arthur Mitchell invald i kongressens representanthus, och han blir ju då den första afroamerikanska demokraten någonsin att sitta i kongressen då. Och just spänningen i demokratiska partiet mellan den här rasistiska konservativa halvan i söder och den här mer liberala halvan i norr blir väldigt tydligt på partiets konvent 1936 då, när 32 afroamerikanska partidelegater tillåts att inträda, och att man väljer en afroamerikansk präst som ska hålla en bön i inledningen av mötessessionen, så blir det helt enkelt för mycket för vissa då. South Carolinas kända senator Ellison Cotton Ed Smith och några av hans följeslagare reser sig demonstrativt upp och marscherar ut från konventet, och han vägrar liksom vara delaktig och stödja något där afroamerikaner hanterade sig som jämlika vita, och säger högt att han var sick of the whole damn thing, så dundrar han ut då. Och den afroamerikanska prästen låter sig inte nedslås utan konstaterar lite kyligt bara att Brother Smith needs more prayer. Men det här gör ju också att det här valet blir unikt då 1936, för då går afroamerikanerna över till demokraterna. 70% av de svarta hade röstat på Hoover 1932 då, medan 1936 så röstade 76% av de afroamerikanska väljarna på demokraterna och Roosevelt då. Så afroamerikaners parti lojalitet svänger nästan helt mellan de här två valen, eller som då en skribent skriver, go turn Lincoln's picture to the wall, that debt has been paid in full. Så nu lämnar man partiet som Lincoln var med i för länge sedan då, och lojaliteten som har då hängt med så länge har skiftat då helt enkelt, och blir ju också istället då en väldigt stark lojalitet med demokraterna. Nya given lämnar ju på det viset ett arv efter sig som bidrar med en slags bas för medborgarrättsrörelsen, inte bara afroamerikansk omsvängning i partilojalitet, och nya givens politik och lagstiftning lägger också till grunden eller så liksom de frö som många av de kommande civilrättsliga lagarna bygger på också då, så att säga. En bit in på 1920-talet så hade ju den här NAACP-organisationen som vi tidigare sett intagit en tät position liksom i inflytande och påverkan bland organisationer som jobbar för medborgerliga rättigheter för svarta. Och på 1930-talet så tar NAACP ett steg till och blir en riktigt effektiv rörelse. Och det är mycket tack vare att det kommer en ny generation av ledare in då. En av dem är Walter White, som var tämligen då lite ironiskt passande utifrån namnet då, nästan vit till utseendet och hade lättare än många andra att röra sig fritt och undersöka förhållanden och incidenter då. White var ju en riktig kraftkälla då, som personligen utredde över 42 olika fall av lynchningar. Och en annan pådrivare är Whites nära assistent Roy Wilkins, som vi kommer att prata mer om framöver, som också blir en väldigt central figur hela vägen in mot medborgarrättsrörelsen då. Under Whites ledarskap så distanseras NAACP från det kommunistiska partiet, och dessutom så lägger man förnyad fokus och energi i sin kamp för medborgerliga rättigheter inom rättsväsendet. Genom olika rättsfall så börjar man sätta press på staten att skydda afroamerikanska rättigheter och minska diskrimineringen. Redan på 20-30-talet lägger NAACP grunden för det juridiska jobbet som gör att man kommer då börja vinna mängder av banbrytande rättsfall sen under 40- och 50-talen, som då sen, som vi kommer att komma fram till då, kröns med den här domen i det kända fallet Brown vs. Board of Education då, som blir lite grann kronjuvelen då. Walter White är på många sätt en lite, ska man säga, underskattad person i den amerikanska historien i allmänhet och medborgarrättsrörelsen kanske i synnerhet. Det är ju under hans ledarskap under åren 1931 tills hans död och 1955 som NAACP genom sitt envisa och systematiska arbete banar väg för medborgarrättsrörelsen. En annan central gestalt för kampen då inom rättsväsendet var ju Charles Houston, en Harvard-utbildad afroamerikansk advokat som varit då dean för Harvard Law School. Dean, typ chef eller högsta administratör om man ska kalla det för. Houston, han startade ett antal rättsfall och använde dem både för att försöka tvinga delstater och federala staten att leva upp till konstitutionen, men också för att då inspirera afroamerikanska samhället att gå samman och organisera sig och göra sina röster hörda då. Och för att kunna verkställa sin strategi så övertalar Houston då sin chef Walter White att anställa en före detta elev till honom från Howard University Law School i Washington DC. Och det är ju då Thurgood Marshall, så honom har vi ju anledning till att komma tillbaka till många gånger framöver. Han kommer ju vara en central figur då, som sen tidigare, som senare också kommer sitta i högsta domstolen då. Så tillsammans så skapar ju Houston och Marshall ett gediget nätverk av mestadels då afroamerikanska advokater som kunde hitta och inleda rättsfall och driva de här genom systemen genom att till exempel slå samman fall eller överklaga till högre instanser då. Några av NAACP:s första rättsfall och framgångar kom inom det politiska området då. Att försöka påverka demokraterna i södern var ju svårt med all rasdiskriminering då. 1920 var ju afroamerikaner i princip uteslutna från allt som hade med det demokratiska partiet i söderns delstater, och man kunde inte vara partimedlem eller inte rösta i primärvalen, och man betecknar oftast då helt enkelt primärvalen för white primaries, alltså det fanns liksom inga svarta som röstade i de här primärvalen. Och eftersom då republikanska partiet i princip hade upphört att existera i södern var ju som en enpartistat med bara demokraterna, så det gör ju också att politiska val ju faktiskt avgörs just i demokraternas då vita primärval, eftersom det formella valet sen bara är en formsak då. Så det gör ju att afroamerikaner har inga som helst inflytande i politiken då och det demokratiska partiet då. På 1920-talet så inledde NAACP en kamp mot vita primärval som skulle bli en egentligen över 20 år lång utdragen och tidskrävande kamp innan man hade framgång då. Samtidigt skulle det här engagera väldigt många lokala filialer och mobilisera då den stora kampen då. Första framgången kom i Texas. I Texas var det helt otänkbart att svarta skulle kunna rösta i demokratiska primärval. NAACP menar att afroamerikansk uteslutning i primärvalen då var emot konstitutionen, och när fallet Nixon versus Herndon nådde högsta domstolen 1927 så vann man en seger då domstolen menar att de vita primärvalen var odemokratiska då. Och det här var ju det första i en lång serie under kommande 20 år som skulle öppna upp då primärvalen för afroamerikanska väljare. Charles Houston och Thurgood Marshall drev åtskilliga fall. Och till slut 1944 så skulle högsta domstolen då i fallet Smith versus Albright slå ner då vita primärval på nationell nivå. Och det här var ju då kanske NAACP:s största seger dittills då. Men det här var ju det första området man var framgångsrik på, och sen kommer ju då framgångar inom skolvärlden, men det kommer vi fram till senare då. Walter Whites ledarskap var emellertid inte populärt hos alla i den tidigare generationen som grundat NAACP. Under 30-talet så uppstår en maktkamp om ledarskapet och ideologin i organisationen då. För det första så är det ju så att W.E. Du Bois och White hamnar i konflikt med varandra, och det börjar med att White anställer den här utbildade journalisten Roy Wilkins för att få mer kontroll över NAACP:s tidning The Crisis, som dittills varit liksom, ja, men mer eller mindre helt styrt av Du Bois då personligen, samtidigt som finansieringen av tidningen dras ner då i samband med depressionen. Och det här innebär då att man, organisationens ledning då med Walter White i spetsen, tar en konflikt med Du Bois, och de kan liksom inte ha en tidning som publicerar artiklar som organisationen inte står för bara utifrån Du Bois tycken. Och Du Bois, som inte direkt är den som backar från konflikter, slog tillbaka och kritiserar Walter White en massa då. Bland annat sjunker han så lågt som han har det slagordet Walter White is white. Lite lågt, lite kanske sandordnivå då. White och de övriga ledarna tappar ju till slut tålamodet med Du Bois, och de tar helt enkelt styret av tidningen The Crisis ifrån honom med motiveringen att det är organisationens tidning och inte Du Bois egen, och att syftet med tidningen hade kan vara att underminera själva rörelsen då. Så att Roy Wilkins tar helt enkelt över som ansvarig för The Crisis, och efter att ha personifierat tidningen i 25 år så är det oacceptabelt för Du Bois då, så han går ur NAACP 1934 och tar ett jobb på Atlantas universitet istället då. Så han bryter helt enkelt med organisationen han var med och utformade och skapade en gång i tiden då. Men han kommer sen senare och komma tillbaks till organisationen då. På 1930-talet är också NAACP ett rejält försök att lobba igenom en federal antilynchningslagstiftning då. Och även om antalet lynchningar hade minskat avsevärt jämfört med det här blodiga 1890-talet, så var det ändå en väldigt speciellt inhuman sak då, och antalet var fortfarande besvärande högt för att vara liksom då en demokratisk rättsstat. Tidigare försök att få igenom federala lagar hade ju misslyckats, men i början av 30-talet var tiden liksom lite mer mogen att få stöd från vita progressiva organisationer som också fördömde lynchning och ställde sig på NAACP:s sida. Så då gör man helt enkelt ett nytt förslag då, eller ett nytt försök då. Och de två demokratiska senatorerna Edward Costigan från Colorado och Robert Wagner från New York då, även känd från det här arbetsrättsliga lagstiftningen Wagner Act, är ju han känd för, Robert Wagner kanske framförallt då, men de två Costigan och Wagner sponsrar och introducerar en antilynsningslagstiftning i kongressen då. Och det här förslaget enligt den här Costigan Wagner bill gick ut på att alla poliser som inte förlorade sitt ansvar att stoppa en lynchning när de inträffar skulle kunna straffas då. Om lokala myndigheter inte straffade de som lynchade så skulle enligt det här lagförslaget federala åklaget kunna ta sig an fallen då. Det vill säga om lokala jurygrupper helt enkelt bara friar uppenbarligen skyldiga så borde man kunna göra det till ett federalt brott då. Dessutom föreslog man att counties där lynchningar ägde rum skulle få böta då, och att intäkterna skulle gå till offrens anhöriga. Walter White och NAACP är ju hoppfulla då att den här lagstiftningen ska gå igenom, och det verkar finnas liksom en majoritet för förslaget i kongressen. Men det är ju en viktig spelare vars stöd man aldrig får, och det är president Roosevelt då. Han vågar helt enkelt inte gå emot de här mäktiga senatorerna från södern med risk för att hans nya giv åtgärder kanske inte skulle få deras stöd då. Så han tappar hellre afroamerikanska väljare i norr och utstår kritik från liberala organisationer. Enligt hans sätt att se det så var det viktigare att rädda hela amerikanska ekonomin än att bekämpa lynchningar. Han säger så här: "If I come out for anti-lynchning bill now, they will block every bill I ask Congress to pass to keep America from collapsing." Så att han försöker liksom sätta nya given först och antilynchning sen då. Och demokraterna i södern är ju dessutom beredda att göra lite allt för att förhindra förslaget då. Och med senatorn Cotton Ed Smith då från South Carolina så ser de till att förslaget inte lämnar det juridiska kongressutskottet då, och ens kommer till senaten för omröstning då. 1934 inträffar emellertid efter detta då en uppmärksammad lynchning då. Det är en vit kvinna som hittas mördad i Florida och polisen arresterar snabbt en svart man vid namn Claude Neal. Och för att hindra då en lynchning så förflyttar myndigheterna Neal över 30 mil bort till en arrest i närliggande Alabama. Men en vit mob på flera hundra personer reser dit helt enkelt och tar med sig Neal tillbaka till Florida. Och det som gör den här lynchningen anmärkningsvärd är att man liksom annonserar i tidningar och radio att den ska äga rum då mellan klockan 8 och 12 den 27 oktober 1934. Och trots det här så vägrar guvernören att skicka dit trupper för att hindra lynchningen då. Och den här liksom marknadsföringen, om man ska kalla det för det, gör ju den här lynchningen till ett slags sjukt evenemang då. Och återigen då, nu är man känslig kanske man ska hoppa fram en 20-30 sekunder då. För det är så att tusentals dyker upp för att se då hur Neal blir både kastrerad, upprepat knivhuggen, han blir bränd med ett glödgande järn, han blir lemlästad och till slut så blir han då sprayad med kulor från pistoler. Kroppen släpas sen till gården där den mördade kvinnan bott för att lemlästas ännu mer då. Och liket, både vuxna och barn går loss och folk tar kort som de sen säljer för 50 cent styck, och ett antal av Neals fingrar och tår skärs av och säljs som souvenirer då. Så att det är ju så här det här lynchvåldet kan ta sig uttryck då. Och inte förrän den vita mobben börjar ge sig på andra afroamerikaner i området väljer guvernören då att kalla in nationalgardet för att stoppa det hela då. Den här fruktansvärda mordet då, eller lynchningen, väcker ju då liv i frågan om antilynchningslagstiftning igen då. Både kongressen och Vita huset får ta emot tusentals upprörda brev och senatens juridiska kommitté tvingas till slut ta upp det här Costigan-Wagner-lagförslaget till omröstning då. Men återigen så stoppas man av Söderns demokrater i senaten då, som tillsammans startar en 7 veckor lång så kallad filibuster, alltså en sån där man pratar tills sessionen tar slut då helt enkelt, och stoppar det hela från att gå till omröstning då. Och vid det här laget var ju många demokrater i södern frustrerade över Roosevelts nya giv och tyckte att han har då förvandlat partiet lite väl mycket i riktning mot nordstaterna och städer och liberala tankar då. Så de var ju besvikna på Roosevelts försök till exempel till court packing, alltså det här som vi pratat om tidigare i översiktsserien, att man försöker utöka antalet liberala domare i högsta domstolen 1937 då. De är helt enkelt oroade över riktningen på hela nya given, och om man gick för långt så riskerar man ju, som de såg det då, att påverka den vita makten och rasordningen i södern då. Så på sätt och vis kan man ändå trots allt säga att båda sidor till slut blir både vinnare och förlorare. Gällande själva antilynchningslagen och den bataljen som vann ju södern då, för det, man antar inte någon federal lag då. Men NAACP:s kampanj mot lynchningar blev ändå långsiktigt en framgång. Man lyckades liksom via starkare band mellan afroamerikanska medborgarrättskampen och vita liberala kretsar få liksom då en större nationell uppmärksamhet för lynchningar, som där man börjat ta det här på allvar för första gången då. Och det här gör att folk påverkas, och en undersökning visar då att opinionen börjar vända även i södern då. 1937 så ställde sig 65% av de tillfrågade i en undersökning sig bakom då lagstiftning som hade gjort lynchning till federalt brott. Och på mitten av 30-talet går också antalet lynchningar ner i antal. Då inte tack vare lagar och rättssystem utan mer allmänt motstånd då. Så under hela 1930-talet rapporteras bara 88 fall, eller bara 88 fall av lynchningar. Det är ju såklart hemskt, men jämför man med 1890-talet så är det ju ändå trots allt ganska låga siffror då. Så som vi har sett då, under både 20- och 30-talen så börjar afroamerikaner så sakta men säkert på olika sätt protestera mot systemet och försöka bygga allianser med vita liberala, och man flyttar norrut och man försöker driva rättsfall via då NAACP till exempel och så vidare. Samtidigt är det ju uppenbart att man fortfarande har en ganska lång väg att vandra då för afroamerikaner, och att det i grunden då är en paradox som råder mellan då nationens frihetsideal och hur de praktiseras då mot afroamerikaner. Och en av de som faktiskt visar det här med ganska tydlighet är ju faktiskt ingen mindre än en svensk också. Den svenska nationalekonomen Gunnar Myrdal leder ju ett forskningsprojekt och en känd studie om afroamerikanska livet och situationen i USA då. Det är ett projekt som sponsras av Carnegie Corporation och inleds 1938 och avslutas 1944 då. Och det är då man publicerar det här kända verket som då får namnet An American Dilemma, The Negro Problem and Modern Democracy. Och i den här studien så menar ju Myrdal då att USA har ett moraliskt dilemma då. De amerikanska liberala idealen om frihet, jämlikhet och rättvisa inför lagen som man hittar i till exempel självständighetsförklaringen och konstitutionen står i en väldigt stor kontrast då till den rasistiska praktiken och diskrimineringen av afroamerikaner i USA då. Och det är ju extremt lång studie där, och rapporten är ju 1500 sidor och visar ju då med pinsam tydlighet hur afroamerikaner hindras i praktiken från att fullt ut då delta i det amerikanska samhället då, och i demokratin då. Och Myrdal pekar då på det här cirkelresonemanget som många amerikaner ägnade sig åt då. Först förtrycktes då och diskrimineras afroamerikaner, sen så pekar vita då på deras dåliga situation och status för att just rättfärdiga segregeringen och rasismen då, så att säga. Så att det blir liksom som ett cirkelresonemang då, kan man säga. Och det amerikanska dilemmat som titeln syftar på var ju då den här samexistensen av då det amerikanska liberala idealen och de svartas då fruktansvärda situation med rasism. Myrdal menar ju då att landets så kallade negro problem egentligen var ett white man's problem då, för den vita befolkningen agerade ju, det var ju vita befolkningens agerande som var orsaken till det tillstånd som den svarta minoriteten befann sig i då. Centralt i Myrdals studie var det han kallade för The American Creed, själva DNA till amerikansk liberalism då, individuell frihet och civila rättigheter och en jämlik möjlighet för att alla ska lyckas och bli lyckliga då. Enligt Myrdal så var den här American Creed det som höll ihop den amerikanska smältdegen av olika folkslag och gjorde att man kunde samexistera dem. Och Myrdals studie var ju trots den negativa redogörelsen för svarta situationer runt 1940 ändå liksom positiv över landets rasrelationer inför framtiden och spådde då att demokratin skulle segra över rasismen, att man skulle lösa det här The American Dilemma då. Och eftersom Myrdal var svensk, alltså någon utifrån USA, som så många av den här studien som objektiv då. Så många tog del av den och lät sig påverkas av den. Över 100 000 kopior såldes på snabb tid. Och studien hade stor inverkan allmänt på hur rasism uppfattades och hur den underminerade utvecklingen för afroamerikaners situation. Så det blir ju verkligen också ett arbete som sätter grunden för medborgarrättsrörelsen. Och när man börjar se hur medborgarrättsrörelsen tar fram och ökar, så är vi då framme vid andra världskriget och tiden efter om man kallar kriget. Men det tar vi i nästa avsnitt. Tills dess så får ni ha det bra. Sköt om er. Hej då.
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.